Det här är Fighterpodden Nedslag. Vi ser tillbaka på UFC 253, Adesanya vs Costa. Tobias Harla går match i Tyskland en månad innan Superior Challenge. Och i helgen så går Carl Albrektsson match i Bellator i Italien. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Välkommen till Fighterpodden Nedslag. Det här är podden för dig som älskar kampsport och idag är det onsdagen den 30 september. Jag heter Mårten Söderström och där borta sitter Simon Kölle på distans. Tjena!
Ja, tjena.
Och Elin Blad.
Hallå!
Vi är fortfarande då i den här distansvärlden, men en dag kommer vi att mötas i en studio tillsammans, eller hur?
Vet du vad jag saknar absolut mest med att sitta i studion?
Nej.
Det är när vi ska börja spela in och vi kör introt och jag och Simon sitter liksom och sittdansar och mimar introt. Jag saknar det väldigt, väldigt mycket. Det är toppen bara för att så här, dra upp energi när vi ska sätta igång.
För dig som är ny lyssnare, Fighterpodden Nedslag är liksom en kort version av egentligen Fighterpodden. Här tar vi det senaste varje vecka i kampsport. Sen har vi Fighterpodden som just nu man kan säga ligger lite på is, för den har normalt gäster, men det har varit svårt med tanke på att det är de här coronatiderna. Och den podden har ju kanske den bästa vignetten som producerats någon gång i poddvärlden, eller hur?
Fantastiskt.
Absolut.
Ska vi kasta oss in då? Vi försöker hålla den här podden på 20 minuter i det som händer just nu, och då tänker jag direkt ser vi tillbaka på UFC 253. Jag sa ju i förra podden att Paulo Costa skulle ta ner Adesanya i andra ronden och typ liksom brotta ut honom. Jag hade ganska fel.
Ganska fel.
Du hade ganska fel. Mm. Men alltså, hans enorma kraft, hans hulken kropp, hans antagligen rojdade kropp, i alla fall någon gång i tiden, var ju många som köpte, och man har sett honom gå framåt och framåt och framåt mot alla sådär. Men det finns det som Israel Adesanya själv säger, det finns olika levels to this game, och det var verkligen det vi såg där. Det var en helt annan nivå, alltså teknik vinner mot kraft.
Alltså jag tycker att det var han var grym, måste jag säga. Mm. Men alltså om du googlar nu så är debatten till 90% inte Adesanyas fantastiska striking och hur han höll liksom balansen och distansen och tajmingen. Det är ju att han också ska vara rojdad.
Ja, de säger ju att det är jättemånga som har påpekat att han hade svullet bröst, helt enkelt. Och gyno kallar de det ju på engelska. Mm. Och det, jag har också varit inne och kollat så här på Instagram och sett kommentarerna, och det är så jäkla mycket sånt nu. Men det är lite tråkigt att det är översiner. Det, ja. För han gjorde verkligen en fantastisk insats i lördags. Jag var ganska nervös för Israels skull, för precis som ni säger, Paulo Costa är ju verkligen superstor, så här, superhulkig och ser ut som att han kommer ge vem som helst ganska mycket stryk, och han går alltid framåt, men alltså, Izzy gjorde ju en fantastiskt bra match, höll sig precis utanför och bara långsamt bröt ner honom med strikingen för att sen när tillfället öppnade sig avsluta honom. Jag var blown away av den matchen faktiskt.
Jag tror många var det faktiskt, och jag tänker att apropå det här med att han skulle vara rojdad och så här, dels om vi börjar så här ur den tekniska aspekten, så den där tekniken får man inte med att hur mycket du än liksom rojdar. Där kan vi liksom börja med. Nummer två är att han 10 gånger i år har blivit testad. Så att det är så här, ja, alltså då har han hittat någon väldigt mirakulös metod då som inte andra är. Jag menar, det är ju, alltså, jag tror att det är BS faktiskt. Jag tror inte, han har inte alls den typen av liksom kropp eller struktur eller någonting annars som antyder det liksom.
Nej.
Men
Men får jag säga en sak om Paulo Costa på kropp? Mm. Han hade typ bantat ner sig 11 kilo på typ 11 dagar. Jag tycker att han verkade, jag tyckte inte han hade gnistan.
Nej, men alltså det där tycker jag är mer intressant egentligen, för att det var någonting som Israel Adesanya också sa. Han har aldrig vägt in på 185 pounds. Han har vägt in på 186, och det är så här, ja, då tänker man, men det är ett pound, hur mycket det är, ett halvt kilo liksom. Men du vet, han har ju kämpat verkligen med att få komma till 86, och killen går ju runt på över 200 pounds. Alltså han går ju runt på över 100 kilo liksom, normalt, och kanske till och med ännu mer. Han är en tungviktare.
Han är fel viktklass.
Men förlåt att jag hoppar in och ställer en random fråga här, men efter att han hade vunnit matchen så stod ju Izzy och jiddrade med Dana någonting om att 30% är inte tillräckligt. Handlade det här om att han hade vägt in på övervikt eller vad handlade det där om?
Det handlar om att han hade två eller tre stycken, eller om det var två, nu minns jag inte riktigt. Teammates, alltså klubbkamrater som också gick på galan, varav två stycken inte klarade vikten. Och den ena blev ganska markant mycket liksom. Så att,
Gick de på underkortet då, eller?
nej, Kai Kara-France gick väl på vet du, huvudkortet, men det var, men sen hade han två på underkortet och det. Och Shane förlorade väl liksom också hans ena kompis där. Så att, och det är ju klart att alltså, det är ett problem. Det är ett problem om du förlorar 30% och sen kan vinna en match fast du väger liksom 5 pounds över. Eller...
Många kan ju tycka att många kan ju tycka att det är värt det då. Så att,
Ja, men det är det
men
han
så här,
säger. Han säger
ja,
det ju.
men ta 30% av min lön med och får sjukt övertag så att jag förmodligen vinner och får en vinstbonus istället. Alltså det är ju diminishing returns man måste
Så
komma
är det.
åt där.
Sen är Dana White fel person att säga det till för att han tycker nog också ungefär så. Det är kommissionen som helt står för den saken. Så att då måste man in i den världen som Elin är inne i, den politiska, eller vad man
Och
ska
där ska
säga,
vi inte in i den
i
här podden.
Politiska världen. Men en annan match som inte heller var speciellt mycket politik var ju Jan Blachowicz mot Dominic Reyes. Alltså
Ja. Snygg match.
Wow, vad jag var imponerad av
som
Blachowicz.
Alexander Gustafsson har slagit.
Ja, men det funkar ju inte så. Vi vet ju att det inte funkar så. Men
Det
gud,
funkar bra.
vilken bra match han gjorde. Alltså, jag trodde att Reyes skulle ta den här faktiskt. Jag trodde att Blahovic skulle vara lite för ovass för att ta den. Men alltså, jag satt och hade ont i revbenen när jag såg de här sparkarna. Och det var väl samma sak som han sänkte Ilir Latifi med. Just den där leversparken. Det såg ut att göra så jävla ont. Och sen
Han var bra på det.
när det hettade till, alltså vilken energi han kunde gå in med och bara verkligen så här iskallt avsluta den där matchen. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag satt och kollade på matchen med en polack också, min sambo. Han var fruktansvärt glad över det här. Så vi firade Blachowicz seger här.
Det var kul. Det
Janek.
värsta, så jag vet inte om ni har sett det, världens jäkla möte, alltså när han kom tillbaka till Polen så var det sjukt mycket folk på flygplatsen och
Ja, vad roligt.
Känns det som att MMA liksom växer. En annan rolig grej från svensk del där med den, förutom att Blachowicz har tränat lite på Allstars, kort bara som gäst, men det var att Kevin Satake dömde. Det är den första svenska domaren som dömer en titelmatch i UFC. Det är hatten av till Kevin som har varit vår
Jag
gäst.
tyckte han gjorde jättebra jobb.
Håller
Alltså
med.
det stoppet han gjorde där med Reyes, alltså jag tyckte han balanserade det superfint med hur lång tid han lät det gå och när han gick in och stoppade.
Ja, är riktigt snyggt.
När var det som Alexander slog Blachowicz? Inte det typ 6 år sedan?
Nej, det var ju i Tyskland. Det var ju på galan där i Tyskland. Det var ju efter när han hade haft ett lilla break. Men det är några år sedan, men det är fortfarande så här att efter det så har ju Blachowicz sett så jäkla bra ut. Alltså bara bättre och bättre egentligen. Så han rider ju en ganska bra win streak nu, men ja, Alexander Gustafsson känns det som att han är lite så här jobbig akilleshäl för Blachowicz. Men det är väl det många tror också, att han har ju utmanat nu. Blachowicz har ju utmanat liksom John Jones direkt, och John Jones var ju inte kvar i den vikten. Jag satsar på liksom tungvikt nu. Sluta jiddra, sen har han utmanat liksom DC, och DC bara, men jag är en gammal gubbe nu liksom.
Jag har en fråga till, bara det jag faktiskt måste erkänna att jag inte riktigt vet. Varför vacatade John Jones-bältet?
För att han ska upp i tungvikt.
Det är därför.
Ja.
Okej.
Han har alltid sagt det, att han ska avsluta sin karriär upp i tungvikt och försöka bli champ där.
Men har han några matcher planerade där?
Nej, det är oklart. Nej, det har han inte. Men det kommer ju såklart komma. Men han är ju alltid en enigma även för liksom UFC. Han försvinner och dyker upp igen. Och du vet, han har ju sina demoner att brottas med. Men när DC gick upp så fick ju plötsligt Jon Jones lite eld i röven.
Jag tänker vi går vidare. Vi har ju kort om tid idag. Ska vi gå in lite grann på det här med ringrost? Jag tänker på två saker. Dels Svenska Karateförbundet och dels tänker jag på BJJ och Abu Dhabi Grand Slam Tour som är igång. Varför kom jag in på ringrost?
Ja, men det, när vi satt och pratade precis innan vi skulle starta den här podden och pratade just om att de här lite större BJJ-tävlingarna internationellt har börjat komma igång samtidigt som Svenska BJJ-förbundet säger att de helst inte vill sanktionera några tävlingar, och Simon berättade att Svenska Karateförbundet har valt att ställa in alla tävlingar resten av året. Alltså, det vi egentligen började prata om var ju det här med när man inte tävlar på så lång tid inom kampsport, vilket har varit fallet för jättemånga idrottare nu. Hur mycket påverkar det egentligen? För precis som vi påpekade, ordet ringrost kommer ju från boxningen, så någonstans kanske det går att anta att inom kampidrotter där du faktiskt går in och ska liksom utöva med slash mot en annan människa, att det är svårare när du inte har gjort det på väldigt många månader eller till och med något år.
Det är ju många faktorer i det som du säger som är viktiga. Så du kan träna hemma, men att tävla och att träna, det är väl det handlar om också, att det är två olika saker. Tävlingen har så många olika lager i sig. Och jag tänker, om du verkligen är elitsatsande, vi har ju ganska många duktiga BJJ-spelare i Sverige. Och så ser du att det är liksom Grand Slam, det är Abu Dhabi som du har varit och har kört i Miami. I Abu Dhabi, de ska även till Moskva, de ska till Sydamerika, Asien, Europa. Och så får du inte vara med. Det måste ju vara lika jobbigt alltså. Alltså dels att du inte så att säga kan tävla, men att du inte får vara där. Och se motståndare då som faktiskt du brukar möta kanske, att de tävlar. Det känns jävligt ologiskt.
Det är ju många svenskar som brukar åka framförallt i tävlingarna i USA. Där är det ju väldigt många svenskar som brukar tävla, och så vet jag vet så får ingen åka till USA nu. Så det är ju kört för de utövarna egentligen.
Ja, det är tufft. Det är tufft, men och jag menar, nu har vi tagit upp karate, vi har tagit upp lite andra sporter här, men det är ju såklart så att brottningen, samma sak, det är inga tävlingar och det är ju, alltså det är ju världsbreak. Det enda som man kan säga som kanske är rättvist i det hela, det är väl att det är väl så för typ alla. Nu blir det ju inte riktigt så då för de sporterna som kommer igång. Men det är väl, ja, det är en väldigt speciell situation, alltså helt klart.
Men du kollade ju förut på, jag tänker på den här Abu Dhabi Grand Slam. Mm. Det var ju inga svenskar där, men det var ändå ganska många anmälda, eller hur?
Ja, det var det. Det var jättemånga anmälda, och det är en stor tävling med liksom världsnamn och världscoacher och allting. Så att, men det är väl så när det också är prispengar och allting sådär som det verkar
vara. Faktum är att det här är tävlingen där det finns lite prispengar. Det är också lite störigt, för jag menar, det är inte så jävla lätt att tjäna pengar på BJJ.
Nej, men precis. Så det är för oss en jobbig situation, men MMA var väl först ut, UFC var först ut. Mm. Och sen så har ju stående fighting kommit mer och mer. Och för det dyker ju upp lite thai-boxingsmatcher och annat sådär. Men ja, mycket av de andra liksom sporterna ligger ju efter. Det är ju ingen swordfish, stora hematävlingar som brukar vara i Göteborg, inställd. Och, jag menar, alla tävlingar i stort sett är ju inställda. Mm.
Och det är ju inte bara liksom för utövarna, det är ju för arrangörerna också. Alltså osäkerheten i att lägga ner massa pengar och tid i planering på någonting som kanske måste ställas in. Det är inte många som väljer att ta den risken just nu.
Nej.
Ja, men så är det ju.
Okej, men det finns några som ska gå match. Jag tänker vi ska prata om Tobias Harla. Han går ju match i Tyskland. Och det här är lite speciellt, för det är en månad innan han ska gå på Superior Challenge. Vad tänker du där, Simon?
Jag tänker att nu har jag inte faktiskt pratat med Babak Ashti på Superior Challenge, men jag kan tänka mig, så det här är bara en spekulation, att det inte är superglada miner från Superior Challenge sida som hypar den här matchen med Adam Westlund. Och sen så dyker då Tobias Harla upp och bara ska gå match i Düsseldorf, ska han gå på Elite MMA Championship 6 som är en gala då 31 oktober. Och det grejen är det att det är inte som att han möter någon avdankad gammal fighter, utan han möter liksom en vass obesegrad fighter dessutom. 7-0 i rekord, en schweizare som heter Hussein Kadimagomed, som är grym. Alltså det är en riktigt bra fighter. Och jag menar Tobias Harla 7-1. Så att det här är ju, ja, du vet, det
det är ju jätterisky. Han kan ju vara absolut inte i stånd att gå matchen på Superior. Inte det, huvudmatchen också.
Jag vet inte om den kommer vara huvudmatchen eller David Bjelkheden mot Håkon Foss. Jag vet inte, men de hypar den i alla fall typ som att det, det är ju, det är säkert co-main event eller huvudmatch.
Brukar inte det vara en del i kontraktet liksom, att du inte får, jag vet inte, alltså, att man skriver in en klausul att du får inte hålla på och göra skit som kanske gör att du inte kan gå den här viktiga matchen hos oss, men samtidigt, hur lång karantän ska man sätta då?
Hur lång karantän ska man sätta? Och dessutom så är det väl det att desto mer pengar inblandat, desto större en gala är, desto mer sådana typer av krav kan man göra. Superior Challenge brukar inte binda fighters på det sättet att de bara måste fightas med Superior Challenge för att de helt enkelt är schyssta och vet att de har en gala om året. Alltså de kan inte binda dem.
Nej, bara. Men det här är ju för nära inpå. Alltså en månad inpå är för tajt.
Det är risky. Det är väldigt risky. Och han själv har sagt då när han har fått frågan om det att nej, men det är pengar det här handlar om. Jag får pengar där och jag får bra pengar. Så att det är klart att jag tar chansen. Liksom. Så att, ja.
Mm. Men vi har fler svenskar som går fight. I helgen så går ju vår favorit, hörrni, Carl Albrektsson. Yeah. Han ska köra Bellator. Vi kan inte säga, det var fel av mig, vi kan inte säga favorit, för det innebär ju att vi skulle favorisera honom. Men vi har ju många favoriter som har kommit till podden, eller hur?
Absolut. Det har vi. Han är en skön person verkligen och en verkligt bra fighter. 9-3 har han nu rekord, Carl Albrektsson. Möter David Tralero som har 9-5 i rekord. Och har 4 matcher dock i rad som han har vunnit här nu. Så att vilket gör såklart matchen väldigt intressant. Det är tufft och jag menar det. Carl Albrektsson är ju en jäkla bra fighter. Alltså, han har ju uppenbarligen vissa hål i sitt game. Jag menar mot Phil Davis. Men när Alexander Gustafsson mötte Phil Davis första gången så förlorade han, eller första gången om han var mötts en gång, så förlorade även han där. Så att det är ju liksom, Phil Davis är en världsfighter verkligen. Anledningen till att de möttes var ju att Carl Albrektsson har slagit killen som vann över Phil Davis på split decision. Men som Elin brukar säga, sån där matematik funkar ju inte liksom på det sättet. Nej.
Men jag tycker det är lite synd, alltså, det är det här med storleken på UFC kontra Bellator. Jag tänker på exempel när Hamzat körde sin förra match, då skulle jag kolla galan på morgonen, men så satte TV4 Sport eller TV4s morgonprogram på morgonen hemma. Tjejen sätter på den. Och då kommer ju sportnyheten, då hinner jag bara se bild. Du vet, så här, spoiler alert.
17 sekunder.
Ja, du vet. Men jag hann inte höra det, så jag såg galan för jag tänkte så här, du vet, att de lika gärna skulle kunna berätta att han förlorade. Fast min logik sa, nej, de skulle aldrig ha en nyhet med honom att han förlorade, för det var ingen titelmatch.
Det är ett riktigt lyxproblem vi har, att mainstream-medier har börjat uppdatera om sporten vi älskar. Fast, jag har varit med om exakt samma
fast
sak
för det, några år sedan. Det är bara på UFC-matcher. Det är ju ingen som kommer att tala om att, jag är helt säker på att TV4 kommer inte berätta att Carl Albrektsson gick sin match och vann i Bellator. Jag tror inte det.
Alltså om man tar bältet typ, då kanske då kommer det att vara, för det så var det till exempel när Sebastian Kardestam tog bältet i One, då var ju det faktiskt i mainstream media och allt möjligt. Men på den galan, jag måste bara stanna lite på den galan, för att där är alla som gillar stående fighting känner ju till, och det är även många andra känner till Robin van Roosmalen, som är ju en person som för svenskar som inte kanske följer sporten jättemycket, kanske man minns ändå 2012 då han mötte Sunny Dahlbäck. Det var ju Sunnys absolut största match. Alltså Robin van Roosmalen är ju en elefant, ska jag inte säga fan. Han är holländare. Är ju en världs, alltså nu pratar vi den absoluta världsklass liksom. Det är Petrosian, det är han, det är några få till liksom. Han har gått över till MMA. Han har gått 2 matcher tidigare i MMA. Nu så är han redo att liksom gå in i Bellator. Han går sin 3:e match. Och då ska han få möta en jäkligt tuff annan världsmästare i thaiboxning och kickboxning. En kille från Spanien där i den matchen som går sin första dock MMA-match. Jag menar, vad tycker vi om det här med när folk går över, lämnar en sport till en annan och sådär? Det brukar ofta vara att MMA kommer sist. Det är det jag brukar prata om Hamzat, att han är i sin prime. Han skulle lika gärna kunna vara liksom världsmästare i brottning just nu, men han väljer MMA någonstans. Vad säger vi?
Nej, men jag tycker det är bra. Det är lite såklart vilken idrott det är, måste jag säga. Men om vi håller oss kring kampsport så finns det ju vissa övergångar som är mer spännande än andra. Jag tycker att det är mer spännande faktiskt på många sätt när stående fighters boxare går över till MMA än jag tycker att det är när en duktig BJJ-spelare går över till MMA, för att det är jag vet inte, det känns riktigt, riktigt vass på brottningen, så känns det som att du har en större chans i en bur där du får använda de teknikerna, för att de som är stående fighters har inte den bakgrunden, och det är mycket tuffare tror jag att gå från duktig stående fighter och lära dig brottning än tvärtom, säger jag och kastar in ett litet V3 här.
Alltså det jag vill säga om det här, och bara flytta liksom fokuset från kampsport trots att vi är fighterpodden till en annan idrott, är ju längdskidåkning och skidskytte. För det har liksom lite samma relation där, att de som blir absolut bäst på att åka längd ofta väljer sen när de har blivit bäst att flytta över till skidskytte. För alltså de som är bäst på skidskytte är också ofta de bästa längdåkarna. Men du adderar liksom en svårighetsgrad. Så det är ju som att säga att ja, men det är de bästa BJJ-spelarna och så adderar man slag. Det är lite samma här. Bästa längdskidåkarna och sen gevär på ryggen, så blir det mycket mer spännande.
Ja, men det ligger någonting i det. Det var väldigt bra liknelse tycker jag. Och så tänker jag också så här att det är så att det har inte funnits så många MMA-klubbar som nu kommer ju fler och fler. Som det till exempel finns brottningsklubbar i hela världen. Alltså förstår vi en helt annan nivå. Och de har tagit så mycket folk. Nu kanske fler och fler kommer tidigt in i MMA. Sen är det här också att inom MMA så finns det inte jättemycket barnutövande. Det gör ju att väldigt många då kanske vill hålla på med något annat som barn. Och sen så se, och då vill man ju ändå kanske fortsätta satsa på det där som hen då blev superbra på. Och gå vidare till det och kanske OS eller vart man nu hamnar. Och sen så går till MMA då.
Men vi har ju Fredrik Widgren som exempel, som är liksom världsmästare i sportjutsu och har gått sin första MMA-match. Så.
Spännande faktiskt, sånt där tycker jag. Men det ligger nog någonting ändå i det där, min tes där tror jag, att med Hamzat där, att han är just som sagt sin Pride, jag vill säga, Prime. Det är roligare, jag menar, tänk om vi hade sett som sagt Jimmy Lidberg eller någonting, 26 år gammal eller 25 år, liksom, MMA. Den hade varit ganska galen faktiskt.
Eller hur? Tiden springer iväg, jag tänkte bara ta upp en grej till, bara kort. Har du någon koll på det här? McGregor ska boxas nu igen. Vad är det som händer, Simon?
Ska och ska, vi får se. han har ju en bokad, sägs det, match i december med Pacquiao. Men han har också en bokad match nu. Det skedde via Twitter med Dustin Poirier som han redan har slagit. Mm-hmm. Och då ska han ju då också i december gå en match mot honom i helt för charity, alltså välgörenhet. Och stödja bland annat då Dustin Poiriers, liksom, han har ju en välgörenhetsorganisation. The Good Life eller vad det nu heter. Men och den och då gör det helt gratis i på Irland liksom. Den blir nog lite svår tror jag. Även om det är liksom McGregor så kommer ju UFC sätta liksom allt sitt krut på att den såklart inte kommer bli av, för det är ju så här ren konkurrens med UFC.
Såklart.
Ja. Så den blir lite knepig.
Han tänker väl men, McGregor att han står över det här, att det är ändå McGregor så han går förbi allt det där.
Men han har väl gnällt jättemycket för att han inte har fått några matcher.
Ja, och han har outat också Dana White och hans egna sms-konversation, lagt ut den på nätet och sådär, där det står. Men det sjuka är att den är så urbotad, den här diskussionen. För att han säger att han vill ha match och Dana White skriver då tillbaka så att nej, men du vill ha match i maj, då är inte vår stora, liksom, alltså de har ingen stor. Då är det inte jättemånga som tittar. De har ju koll på det. De har ju statistik på alla månader. Första galan jag kan ge dig, det är liksom International Fight Week i juli och sådär. Det är inget tidigare än det som jag kan ge dig. Och sen kommer ju corona och allting. Och han då vill ju sen ha Diego Sanchez.
Va?
Alltså en 40-årig kille som har förlorat massa matcher i rad. Conor McGregor möta honom.
Men varför? Hur kan han bara få välja
bra,
liksom
han är gammal... bra liksom, det är en legend och han är bra och så här, det är ju, han var ju nära på att vinna. Han vann ju den där matchen. Så där han, alltså matchen innan den här som var nu i helgen. Men det var ju, vet, han blev ju helt manglad i den matchen och det var ju på grund av en illegal teknik som han till slut vann på diskning.
Just det.
Så det är helt sjukt att jag vet inte, McGregor tyckte han var
verkligen
cool,
så här, fallen from grace. Conor McGregor sitter liksom och tigger om att få möta någon gammal föredetting som inte kan vinna en match.
Hörrni, ska vi ta och runda ihop idag? Det är mycket att prata om, men det här är tanken att vi uppdaterar dig som lyssnar på Kampsport. Vad vill du att vi pratar om? Skicka ett mail till fighterpodden@fightermag.se. Så jag vill också säga det att jag tycker att medier generellt är dåliga på att uppmärksamma även liksom amatörligor. Som MMA-ligan till exempel, den blir ju inte uppmärksammad heller i tv. Men den kan man se på Fighter TV. Där är vi och sänder och streamar. Så gå in på Fighter TV så kan du se till exempel nu MMA-ligan som är i full gång. Jag tänkte att vi hörs om en vecka. Vad säger ni då?
Toppen.
Toppen.
Bra. Tackar vi Elin Blad för idag. Simon Kölle.
Tack så mycket.
Jag heter Mårten Söderström och vi säger...
Wuss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.